Hjärtligt välkomna ska ni vara till Viaplay F1 Podcast. Vi sitter här igen, Janne Blomqvist, Erik Stenborg, mitt i Formel 1 sommaruppehåll. Det är alltså stängt nu i fabriken. Det händer inte så mycket, så att den här podden kommer väl att präglas en hel del av att det är sommaruppehåll. Eller vad säger du, Erik Stenborg?
Ja, till att börja med vill jag påpeka att du började din sändning med bokstaven H. Ett ord på bokstaven H. Och det är Göran Zachrisson. Hans gyllene regel var att aldrig starta en sändning med bokstaven H, för det blir
poäng på det faktiskt. Det har han ju alldeles rätt i, att det är en dålig start på det.
Men
stort, och man kan börja med S eller T eller K. Kul att vi är tillbaka med Viaplay F1 Podcast. Kanske ska jag börja så istället.
Kanske det.
Sen så lärde man ju när man jobbar på radio att man klipper allt i S och T. För det funkar. Då när man satt med naglarna och tejp och du vet, inte digitalt kan man ju göra wonder idag.
Men det är ju du som klipper den här podden, så exakt. Då får du klippa lite sen. Klippa bort det här hårt.
Jag fixar till det på något sätt. Det är mitt i sommaruppehållet som sagt. Det är ju ganska intensivt ändå, racemässigt. Åtminstone för mig på yrkessidan. Jag gjorde IndyCar-helgen som var. Gör IndyCar-helgen som kommer. Plus Porsche Carrera Cup på Gällrosen. Så att det är liksom, det är fullt i schemat. Har du samma situation?
Ja, men det har ju verkligen dragit igång. Man tänker att se fram emot augusti när man jobbar med Formel 1, men sen så kommer ju det här IndyCar, så det är inte så att man klagar, men det är fortfarande saker att göra. Men apropå det här med att F1 är på sommaruppehåll, vi kommer prata lite IndyCar mot slutet av den här podden. Det händer inte fruktansvärt mycket på F1-sidan, därav så har vi ett frågeformulär som vi ska gå igenom. Det är egentligen inte alls riktat till dig och mig, men vi kör ändå.
Ja, vad kul. Du menar alltså sprättuläret?
Precis, lyssnarsprättuläret. Det var under den här vintern som vi bad er lyssnare att skicka in frågor. Och sen så tog vi det till ett väldigt spretigt formulär helt enkelt, som vi har ställt de här frågorna till idel namnkunniga förare. Men nu är det du och jag.
Just det, vad spännande. Så då måste jag alltså komma på några bra svar på de här frågorna som är väldigt racingrelaterade och hänger ihop lite grann med att köra racerbil och så vidare, vilket jag naturligtvis inte gör, och inte du heller, inte varje dag i alla fall.
Nej.
Så att, ja, vad kul. Jag funderar redan på några svar.
Okej, men vi drar igång. Det är väl ingen idé att hålla på och fisa runt här?
Tycker jag inte.
Vad är du för favoritfilm?
Favoritfilm, det är The Right Stuff. Den är oslagbar för mig. Den fick miljarder Oscar och det är den mest välgjorda film jag någonsin sett. Dessutom är det ju ett ämne som ligger mig varmt om hjärtat. De första astronauterna, Chuck Yeager som är en av de absolut största hjältarna genom alla tider, för mig alltså. Så att jag älskar storyn som den är och hur det blir för de här killarna som var flygar S och var tidernas hjältar, och så blev de då någon slags passagerare ut i rymden då. Hela den berättelsen är ju fantastisk. Älskar film. Den är ju hur lång som helst också. Ligger alltid nedladdad på min dator ifall att jag behöver eller får lite nöd och behöver fylla på lite.
Det är bra. Det rätta virket på svenska. Om ni vill hitta den så är det faktiskt en oerhört bra filmtips. Ska jag säga min?
Ja.
Så här var det nämligen. På filmskolan i New York som jag gick på efter studenten, så var det ju väldigt mycket, du vet, highbrow-filmer. Du vet, när folk, då fick man nämligen första dagen i skolan frågan så här, vilken är din favoritfilm? Vilken film skulle du vilja ha gjort? Det här var en regilinje då. Och alla svarade liksom Citizen Kane eller någonting av
svårt och konstigt.
Kiso Bajslowski eller någonting sånt där.
Jag bara ryser vad jag tänker på det.
Ja, fan, nu fick jag in en Varan-tv- vinkel också, det är härligt. Men jag svarade ärligt alltså, Top Gun.
Så, det var inte riktigt det man väntar sig från Erik Sten, jag som kände dig lite djupare kanske än våra lyssnare gör.
Ja, men visst, man kan uppskatta alla former av filmer, men om man hade gjort Top Gun, då hade man ju varit rätt nöjd alltså.
Skoja inte, det var ju värsta peppfilmen när man låg i lumpen också. När man skulle ut på övning och visste man skulle grisa några dagar, då var kvällen innan då gick Top Gun, så man fick lite patriotism och kände att det är fan värt att gå ut och bränna av lite lösplugg.
Ja, volleybollscenen eller?
Inte riktigt den kanske. Nej, men den är bra. Den är jättebra verkligen, håller med.
All right, favoritfärg?
Det är blå. Jag vet inte varför det är blå allt. Det var blått och orange. Det har jag väl varit inne på någon gång tidigare, tror jag. Blått och orange, de två färgerna, ljusblå, typ det som McLaren har idag. Det är färger som harmoniserar väldigt väl med varandra, tycker jag alltså. Och ja, det är väl gammalt också, men jag spelade inom fotbollslag från början i min karriär där vi hade just de här färgerna på overallen. Så att det är de två som gäller för min del. Mm. McLarens färger från förr egentligen, som numera är tillbaka då.
Just det. Porsche 917 tänker jag på.
Ja, kanske det. Mm. Vad har du själv för favoritfärg?
Kolla hur jag är klädd.
Ja.
Mörk, blått och svart.
Mm. Svart det... hade jag nog gissat på.
Mm. Jag tror det. Även på bilar faktiskt. Mm.
Fast generellt. Du säger ju att svart inte är någon färg. Så att...
Nej, men marinblått då?
Ja. Ja, men jag köper det. Jag köper det.
Du, nu kommer en liten svår fråga här. Vilket F1-stall håller du på?
Blomqvist F1. Mm. Nej, men på riktigt, jag skulle inte avslöja det heller om jag hade något. Det här med min objektivitet som Formel 1-kommentator blir ibland lite diskuterad, omdiskuterad, och jag blir lite illa berörd när jag får den typen av påståenden att jag skulle vara partisk åt ena eller andra hållet, för det är jag inte, verkligen inte. Det ser jag som en yrkesheder. Och det är ju fan en förolämpning att bli kallad för opartisk i mitt jobb. Så att jag har inget favoritteam, kort och gott. Jag gillar Formel 1, sporten Formel 1. Och det är jag stolt över och det kommer jag alltid att göra.
Låt mig formulera om frågan. Mm. För att om du hade ställt en fråga till mig, så hade jag sagt att så här, nej, men jag har inget idag. Grejen är att hur jag ser på det där runt att ha favoritteam. Det är liksom, just nu så känner jag mig för nära sporten.
Precis.
Så att jag har liksom ingen relation till...
På det sättet som man är när man sitter hemma i soffan bara och kollar.
Precis, vilket jag då hade när jag satt hemma och kollade i soffan. Vilket jag var en väldigt stor Minardi-fan. Och jag tror att det var en sån här liksom underdog-tanken. Liksom, att det var så här, det var ett fint stall och det var liksom andra premisser i det stallet. Och nu är det Toro Rosso. Men jag har ingen koppling till Toro Rosso, för det är inte samma stall längre.
Är det verkligen Toro Rosso?
Är det inte det? Det är väl de som har varit.
Inte Alfa Tauri kanske.
Ja, jag menar det. Jag menar det.
Jag fick han.
Ja.
Så men då, okej, jag kan välja team. Mm. Fast ett historiskt team då. Mm. Det blir ju det som ligger närmast hjärtat som svensk. Det blir John Player-teamet, alltså Lotus-teamet på 70-talet. Som jag hade ju allt. Alla saker som man kunde liksom förknippa med det här teamet fanns ju hemma hos mig. Leksaksbilar och cigarettburken och alltihopa det där. Så att det är John Player-teamet då. Det får bli det då som är mitt favoritteam.
Hur kände du då när Lotus, eller var det Enstone-teamet kan vi kalla det, när de kom med John Player-färgerna igen?
Ingenting faktiskt, för det är så ikoniskt det samarbetet som John Player och Lotus hade på den tiden. Så alltså, det går inte att göra igen. Och på lika lite som jag relaterar den här Gulf-sponsringen som McLaren hade i Monaco, relaterar inte jag heller till gamla tider, utan jag tycker det bara var det är ett coolt varumärke. Sen är det ju ett varumärke som håller på att gå ur tiden rent generellt, för olja och sånt fossilt det kommer vi inte hålla på med så himla länge till. Så det hänger inte ihop för mig, utan det var då. Och sen att de försöker göra lika nu, ja, lycka till med det, men det är inget som berör mig i alla fall.
Mm. Okej, här är i alla fall en fråga som, det här kan vi svara på mycket lättare. Du får göra en tidsresa för att tävla i Formel 1. Vilken säsong åker du tillbaka till och vilket stall kör du för?
Jag åker 1995. Eller åka 1996. Jag är lite sådär. Och vet du vad? Jag hoppar in i en Ligier. Den där ljusblå Ligier som var en kopia av Benetton-bilen egentligen. Det var mer eller mindre samma bil. Den hade mugen Honda-motor bak. Jag vet ju, Olivier Panis vann ju Monacos GP där 96 i den bilen. Och jag gillar utseendet på den. De här feta, breda Formel 1-bilarna som det var på den tiden. Och... naturligtvis var det ju inte tråkigt heller med VTI-motorerna som gjorde sitt till för upplevelsen, så att säga.
Men har du någon koppling till Ligier?
Nej, alltså. ingen alls. Mer än att jag tyckte det var fränt. Det följde med in i Prost också när de tog över, när Alain Prost köpte teamet och fortsatte med samma färger då, fast med personmotor som småningom då. Det var ett helt franskt team blev det då under en kortare period, och det gick inget vidare för dem heller tyvärr. Men nej, jag bara tycker att de säsongerna där, 94, 95, 96, de tyckte jag var helt fantastiska. 97 hänger med också. Sen så blev ju bilarna smalare och inte lika fräsiga, för mina ögon i alla fall, 98 då, när de smalnade av och fick de här spårade däcken också.
Mm. Själv så åker jag tillbaka till 94 och hoppar in en Tyrrell.
Tyrrell? Mm. Ja, just det. Tillsammans med din kompis
Ikkyo Katayama.
Just det.
För jag tänker där att jag har ju ingen liksom vinnarskalle. Och om jag tänker nu helt plötsligt att jag skulle hamna i ett Formel 1-stall, då skulle jag vilja göra det lite under radarn. För att jag vill inte hålla på och liksom sitta en VM-vinnande bil och bli krossad av Nej. Damon Hill. Så därför så kör jag en Tyrrell 022. Jag tar Mark Blundells plats den säsongen och så kör jag bredvid Ikkyo Katayama. Det var en väldigt cool bil. Kolla på Tyrrell 022, för den hade inga sponsorer nästan. De hade precis bara på motorkåpen. Mm. Det är min drömbil. Det kom en sån till salu för typ ett år sedan. Och den kostade typ 4 miljoner eller någonting sånt där. Mm. Med ljud V8 var det i.
Just det.
Och jag kände så här, det här är ju ingen dålig investering, tänker jag. Men det hade nog varit det. Mm. Jag har ingen investeringshjärna, kanske. Men
du är väldigt såldes. Romantisk när det gäller bilar i alla fall, det kan vi konstatera. Mm. Av flera olika skäl. Men det, hade den verkligen en Judd när den tävlade? Det var en Yamaha, va?
Ja, Yamaha. Mm.
Yamaha VT kommer jag ihåg också. Och det är väl så att den här double 2-seatern som Formel 1 körde under en period och som har funnits länge, som Paul Stoddart ägde, är väl baserad på Tyrrells 98. Mm. Innan det blev BAR.
Precis.
Eller den bilen som var byggd för säsongen 98.
Mm. Men du, om du var en bil då, vilken bil skulle du vara?
Oh, jag skulle vara en Volvo. Jag skulle vara en stark, pålitlig bil som tuggade på, inte så spännande, men ändå tillförlitlig och pålitlig på det som den är bra på. Nämligen att rulla. Jag rullar. Det heter ju hela bilen.
Lite kantig sådär, ja.
Och inte kanske så smooth alla gånger. Va? Men den funkar jämt. Den kan gå sönder. Mm. Men inte så ofta.
Nej. Du, det är nästan så att jag borde säga vilken bil du är. Jag tycker en Volvo är väldigt rätt. Mm. Kan inte du säga vilken bil jag är?
Den bilen du är, det är ju en... jag skulle säga att du är en Alfa Romeo.
Oj.
Ja, en Alfa Spider eller något sånt där som är coolt och mycket, mycket känsla, mycket hjärta i den bilen, va, men ingen tillförlitlighet överhuvudtaget.
Jag tänkte precis säga att vi var snäll, du vet, sen kom den där.
Ja, men alltså du är inte så att du pajar ihop. Men inte det heller, men du är så här, Erik behöver man mata under dagarna, för annars pajar han. Mm. Förstår ni vad jag menar?
Lågt blodsocker.
Ja, men lite så. Du är ju en otroligt vältränad och slimmad person, raka motsatsen till mig, vilket betyder då att det kan gå torrt i tanken emellanåt.
Det gör det faktiskt. Mm. Fråga min fru. Om du inte hade sysslat med motorsport, vad hade du sysslat med? Och det här är inte vad du hoppas på, utan vad du tror.
Jag är ganska säker på att jag hade fortsatt med det som ledde in till det jag håller på med nu, nämligen att sitta på radion. Jag gillar ju det mediet, så att säga. Jag tycker det vi gör nu, spela in podd i en radiostudio den här gången, är ju bekvämt. Och jag var ganska duktig på det när jag höll på. Inte prata, det har jag väl alltid klarat på något sätt. Va? Men även den andra tekniska biten, när man sitter i en lokal på en lokal radiostation, så är man självkörare, man sköter tekniken själv. Det satt verkligen i ryggmärgen när jag höll på med det där. Jag kunde ju alltså sitta och prata med folk i studion samtidigt som nyheterna hade 8 sekunder kvar. Och så var jag liksom bara beredd på att när det tog slut, då skulle jag börja med. Så jag förde samtalet till det var 3 sekunder kvar. Då bara släppte jag personen och så började radioprogrammet igen. Sådana, det var liksom så här, då, man var så total kontroll. Vilket jag älskade att ha då. Och jag tyckte det var så himla kul. Sen är det ju så, alla jobb blir ju sega emellanåt. Och det fanns en period när jag höll på med radio, när det gick från analog till digitalt. Och det var ingen rolig period, för vi hade så otroligt gamla grejer som var trasiga mest för jämnan och så här. Det var oerhört frustrerande. Nu är det ju superfina grejer med multiregler och man kan koppla in vad 17 som helst om man behöver. Det är lite nya tider nu. Men jag tror att jag hade hållit på med radio om jag inte hade ramlat in på det jag gjorde då, 97.
Mm. Jag tror att jag fortfarande hade hållit på med det här mediet, helt enkelt. Jag tror bara att det hade varit någonting annat än motorsport. kanske sport till och med.
Men... till och med det. Jag uppfattar inte dig som en sportkille förutom motorsport.
Jag säger så här, om berätta sporthistorier i någon form. Om det skulle vara en podcast eller om det skulle vara i dokumentärfilmssvängen eller vad det nu kan tänkas vara. Det tycker jag är ju inte så himla så här, jag tittar aldrig på matcher. Jag tittar inte, jag såg inte en enda grej från OS. Jag såg ingenting från EM, men däremot så hänger jag med i historierna som berättas runt där. Det tycker jag är mycket mer intressant än faktiska matchen.
Jag hade nog sett dig på typ en reklambyrå eller göra reklamfilmer. Det tror jag du hade gillat sådär. Just skapar processen. Sen kanske inte reklamfilmer som sådana.
Nej, jag gillar inte att sälja.
Nej, men det hade du inte behövt. Och du hade fått uppdraget att skapa någonting. Så sen kunde du ha varit stolt över om det var. Typ de som hittar på ICA-reklamen måste ju vara glada med sig själva. Om man säger så.
Säkert.
För att ta ett exempel.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Exempel.
Säkert. Mm. Du, vem är din förebild inom racing och utanför?
Inom racing, förebild. Jag måste nog säga Eje Älg trots allt. För han var otroligt trygg av mig, när vi började jobba tillsammans. Och jag hade supermycket nytta av Eje som person under många, många år. Hela tiden vi jobbade tillsammans egentligen. Lärde mig massor av honom. Såg upp till alla, han hade kontroll på allt, han kände alltid någon, det fanns alltid någon, man kunde aldrig luta sig mot Eje, och det känns grymt tryggt på den tiden. Nu är det ju ett tag som vi jobbade tillsammans, det är klart att jag lärde mig att stå på egna ben förr eller senare, och det behovet av Eje kanske minskade efter ett tag på det sättet, men fortfarande alltså, är det något som är knivigt, är lurigt i den här branschen, då ringer man till Eje trots allt för att få hans syn på det.
Ja, förklaringen liksom, facit.
Och ändå var han hopplös på att förklara saker. Rent av dålig skulle jag säga. Han var otrolig. Jag minns så väl en gång när vi sitter på en restaurang i Barcelona och så diskuterar vi någonting. Det spelar ingen roll vad det var. Vi känner ju till, jag är ganska så här, har en rak linje från när jag började till det slut. Inga omskrivningar så, utan rakt fram. Eje och jag, vi satt där och dividerade, och han var inte riktigt så där nöjd med hur jag tog den här raka vägen fram, och han höll på då i 45 minuter. Men det roliga var att när han kom till målet, då var vi ju på samma ställe. Det var bara det att han behövde sin nyansrunda innan han kom dit. Väldigt, väldigt viktigt för honom att lyfta nyanserna så att man verkligen förstår hur han menar för att komma till målet där. Så att vi hade många sådana diskussioner. Roligt, jättekul.
Ibland inte alltid. Bråka i depån i Mexiko.
Det händer det också att vi röker ihop så här, ohyggligt sällan. Ohyggligt sällan. Med tanke på hur nära och hur mycket vi jobbade ihop, så var det nästan löjligt lite som vi inte var överens.
Är det även utanför racingen så att säga, som du skulle se honom som en förebild?
Ja, delvis. Jag tycker att han är ju en kille som har skapat sig rätt bra förutsättningar för sig själv. Det finns ju ingen anledning att inte följa det exemplet och se hur han jobbar. Så det har jag nog gjort, tror jag. Även vid sidan av. Hans tänk liksom, runt omkring saker och ting. Ganska obekymrat, va? Som naturligtvis hänger ihop med vad man har för förutsättningar att vara obekymrad. Har man det tajt ekonomiskt så kan man inte vara obekymrad. Då måste man tänka på sånt. Och vi har väl aldrig legat på riktigt samma nivå i det avseendet. Men ändå, så det finns mycket. Ja, det måste jag säga.
Ja, men jag kan nog tillskriva mig Ejel själv också. Men mitt fall inom racing så tycker jag Eddie Irvine faktiskt. För jag tycker att han gjorde, apropå det här med att liksom bli förfördelad i ett stall, när han kör tillsammans med Michael Schumacher och... Han liksom tog det på något sätt. Han tog det perfekt i form av att bara så här, jaha, då gör jag det, men jag kör för Ferrari, jag vinner när jag kan. Jag bryr mig inte, jag bryr mig jättemycket om mitt yrke, så för han var ju en duktig förare och han fick köra väldigt länge i Formel 1. Och om du inte bryr dig om vad du gör, då får du inte köra i Formel 1. Men däremot så tog han det lite mer med en klackspark, tror jag.
I alla fall utåt sett tror jag han tog det med en klackspark. Men jag tror att Eddie Irvine var en sån som han greppade läget väldigt snabbt, men såg samtidigt till att spela spelet, men för det spelet som han spelade såg han till att få bra betalt.
Precis, och det, det är exakt det jag tänker på, för att när han då hamnar i den här situationen, okej, men han insåg ju mycket snabbare, upplever i alla fall, än vad Rubens Barrichello gjorde, att han inte där för att vinna VM, utan det är för att backa upp Schumacher. Och då tänker han så här, jaha, jag kör Ferrari och jag får otroligt bra betalt. Han fick säkert mer betalt just med den vetskapen om att okej, jag är här för att backa upp Schumacher och då ska jag ta betalt för det också. Och så gjorde han det.
Ja, det är helt sant. Jag menar, han är väl den efter karriären som har absolut mest pengar kvar.
Ja, jag tror att han har tjänat mer pengar efter karriären.
Mångfald, va? Men det har han ju gjort tack vare att han hade rätt mycket. Han har ju varit smart när han investerar hela tiden och håller på med fastigheter bort i Miami, i krokarna där mestadels. Han har någon liten ö, vet jag, Kathleen Kay, va, som han håller på. Heter det inte så?
Jo, ja, på i Bahamas så. Där.
Just det, som han då håller på att råda med. Okej, det gör han. Bra förebild.
Men det är också den grejen att så här, hur han var. Han var ingen så här, han var ju en playboy eller vad man ska säga, men han brydde sig inte riktigt om Formel 1 på det sättet heller, utan som Jacques Villeneuve, han gjorde ju liksom, han skulle ju vara en rebell. Irvine var en rebell utan att liksom försöka vara en rebell. Han hade kommit med sitt blonda hår när han körde Jaguar och allting sånt där, och han var så här, jag tycker bara han var cool.
Verkligen. Det är ju den där legendariska historien också om Eddie Irvine, när cheferna på Ford undrar vem den här killen var som hade så fruktansvärt stor lön. Han hade till och med större lön än de högsta cheferna på Ford. Och det visade sig vara Eddie Irvine då. Så att han såg till, som sagt, att sko sig ordentligt, för det hajar ju ganska pågående att den där bilen kommer han inte att vinna någonting med. Men han gjorde ändå rätt så bra resultat, tycker jag. Han var väl trea i Monaco och lite sådana grejer. Så att, nej, men han var och är skicklig på det han håller på med.
Sen ska jag då tillägga Ikkyo Katayama också.
Just det, han är ju såklart.
Men du, ja. Du tvingas köra en Formel 1 bil med ögonbindel. På vilken bana skulle du välja att göra det på?
Du, jag skulle utan vidare, om jag bara lärde mig hur många meter det är till allting, skulle jag utan vidare kunna köra Barcelona med förbundna ögon. Jag satt faktiskt...
Du provade?
Provade. Nej, jag provade inte köra. Ja, jag gjorde det. Alltså, jag körde verkligen banan i huvudet. Och lätt, skulle jag säga. Lätt. Men man måste ju räkna då tills man kommer till nästa kurva. Så här, men...
Det är väl så med Paralympics i och för sig, men det är många som så här räknar ner. Alltså det, om du kör skidor.
Emil Jönsson jobbar ju med han Sebastian, jag tror han så, Sebban, jag tror det, synskadad. Eller syn, har nedsatt syn i alla fall. Och Emil är ju guide åt honom då. Mikrofonguide.
Så du behöver kanske en mikrofonguide då, men annars så kör du Barcelona.
Sväng nu. Ja. Okej, då svänger jag. Då vet jag ungefär hur mycket jag ska svänga, för jag vet vilken kurva det är. Ja, men det skulle jag nog klara, tror jag.
Det är bra. Okej.
Du då? Har du någon bana?
Alltså, det är Gelleråsen, tror jag. Lika bra. Jag vill inte att det ska gå så himla fort.
Nej, okej.
Vilken var din första bil då?
Det var en Peugeot 404. 68-ans årsmodell. Rattväxel. Och den var himla fin. Den gick så himla tyst, den här bilen. Man fick nästan peta på gasen lite vid rödljus för att höra om den fortfarande gick. Någon varvräknare och sånt fanns inte den här. Och som ung som jag var på den tiden, så du vet, stuvade man in värsta Pioneer-komponentstereon som fanns på den tiden. Så, men det var ju, jag gjorde ingenting mer än i övrigt. Jag har aldrig varit någon, inom citat, bilburen ungdom så. Aldrig, inte funnits något intresse överhuvudtaget med bilar. Visst drömde man om att köpa lite bredare fälgar någon gång och så här, men jag släppte det ganska fort. Jag var aldrig beredd att lägga några sådana pengar på det. Jag kommer inte ihåg något mer om den, tror jag. Jag vet inte var den tog vägen. Alltså.
Jag är din märkeskompis. Jag hade en Peugeot 206 GTI. Ser som första.
På. Lite nyare då?
Lite nyare. Den var splitt ny faktiskt.
Det var ju det poppigaste man kunde ha på den tiden.
Det var ju Marcus Grönholm hade en likadan. Just det, just så det var ju det som jag gick på. Och sen så, men sen så var jag ute på en... Det här är ju också preskriberat, hoppas jag, men att jag var ute på en grusfotbollsplan och drog i handbromsen, för jag tänkte det här är en rallybil.
Just det.
Och så kommer jag ihåg att då stoppade man tillbaka bilen efter typ så här en månad eller någonting, så skulle den komma på återservice och kallat allt satt fast. Och då hade de tagit ut så här 9 kilo grus eller någonting ur hjulhusen För att jag hade gjort det där då. Och då kom jag att jag blev besviken. För att jag bara, varför går inte det här? Det här är en rallybil, tänkte jag. Men det var inte.
Det var inte det riktigt.
Nej. Vad är det för bil idag?
Idag åker jag en Volkswagen ID3.
Är det inte en ID4? Nej, just det.
Nej, ID3, det är lilla modellen. Det kommer nog kanske att bli en ID4 av vad det lider. Jag har även en XC60 stå på tomten. Så att jag...
Hur känns det med el då?
El känns okej, tycker jag. Jag har väl varit precis som många andra lite skeptisk runt omkring det där, men jag nyttjar bil på ett sätt så det där funkar perfekt för mig. Jag laddar hemma, jag behöver aldrig ladda någon annanstans, åker korta bitar liksom. Så att jag till och från Stockholm är ju absolut inga problem. Jag bor ju söder om Uppsala, så att nej, det funkar hur bra som helst. Jättebra bil. Den är stor in i kupén. Jag är ju ingen liten människa, och det är en, utifrån sett så ser den ganska liten ut bilen, men otroligt rymlig och trevlig att köra. Bakhjulsdriven, det är ju länge som man körde något bakhjulsdrivet. Det är ju kul. Och den är ju, elbilar spruttar iväg.
De gör det faktiskt.
Riktigt, de är otroligt rappa iväg i början.
Jag tycker det är nästan, jag har ju också en elbil. En Jaguar I-Pace med 400 hästar. Och alltså, allt annat man kör är ju långsammare.
Ja, visst, absolut. Och det är nästan löjlig acceleration på en elbil jämfört med en vanlig bil.
Sen har jag en Land Rover Defender.
Nu börjar jag bli avundsjuk på riktigt. Varför i hela friden köpte du den?
Jag tänkte så här att jag behöver en bil på landet. För att när man har den här fina elbilen så åker man bara egentligen till skogssjöar. Och det är väldigt mycket gegga med barn. Och du vet, man åker mot taggbuskar och sånt där. Och jag har ju panik. Så att när jag sa så här, eller var faktiskt min fru som sa så här, nu får du köpa en sommarbil. Som det är helt okej att göra någonting med.
Alltså, hon blir trött på dig för att du bara satt och ylade om att de inte fick åka någonstans.
Precis, eller att de ska skaka av sig fötterna och sådana där saker. Inte skaka av sig fötterna, utan skaka sakerna de har på fötterna. Så då blev det en Land Rover Series 3 pickup från 1978.
Är den 90 eller 110 där?
110.
110. Så 109. Den långa, den lite längre varianten utav den. Ja, det hade ju det jag sett på bilden också.
Jag hade velat ha en kort egentligen, men man kan inte få allt här i världen.
Nej. Okej. Och du sitter ute oavsett om du sitter på flaket eller i körhytten?
Jag har kapell också.
Okej.
Så man sitter hyfsat torrt faktiskt. Och,
funkar det då?
Ganska bra, tycker jag.
Det var så här, du och jag jobbade ihop med ett program som heter Mera Motor en gång till. 2004 där någonstans, när TV4 Plus började. Och fast just det här jobbet som jag tänker berätta om nu, då var du inte inblandad, tror jag. Jag åkte nämligen ner, för det fanns en tävling som heter G4 Challenge.
Just det.
Det var en sån här äventyrshistoria, man körde över fyra kontinenter och deltagarna fick olika varianter av Land Rover att åka. Så att, vi var nere och testade en sån här Defender och en Discovery faktiskt i Barcelona på deras test. De har som en testanläggning där. Och jag ska inte säga att det är testvägar, för det var inga vägar. Men bilfan tog sig fram precis överallt. Det var löjligt vilken framfart det är med den där bilen. Så jag körde upp för en bergväg typ. Upp och så vände vi och så åker jag ner och så säger instruktören till att ta bort fötterna från pedalerna. Bara lägg i lågväxeln och så bara åker du med. Och jag hade ingen fot på broms, ingenting, och det lutade riktigt mycket nerför, men den bara, bara hoppade ner liksom på varje. Så att det är en fantastisk bil. Den där kommer du att klara det bra på. Och då berättade man att 85% på den tiden, 85% av alla byggda Defenders rullade fortfarande. Och jag vet inte om det stämmer still, men det är en otroligt hållbar bil.
Ja, det sägs ju att en Defender är aldrig hel. Men den är heller aldrig sönder.
Nej, det är lite som jag.
Ja, exakt. Du kanske är en Land Rover.
Ja, det är inte långt ifrån.
Nej, det är en fruktansvärd bil att åka i alltså ändå. Men den är kul. Och så slänger man upp barn på flaket. Och...
stabilt. De kommer ju älska dig för det där. När de blir lite äldre, dina barn också.
Ja, men de älskar mig redan.
Ja, det är bra. Trots att du har en Jaguar också.
Ja, visst. Men du är ute och går i skogen nu och det blir plötsligt snöstorm. Du hittar en stuga att söka skydd i och du kommer vara insnöad där en vecka. Du går in genom dörren och du ser att, ja, vem önskar du sitta där?
I en fåtölj där inne sitter Quincy Jones.
Oj.
Det vore ju så jäkla kul att få sitta och snacka med Quincy Jones utan att bli störd. och så verkligen sätta mig på sagostunda, luta mig tillbaka och så låta honom berätta om alla coola artister från när han började en gång i tiden fram till dags dato egentligen då. Alla som har passerat runt Quincy Jones och från det jassiga till det poppiga till Michael Jackson och allt stort som han har varit med om liksom. Det är ju hur cool som helst. Mm. Så fanns det plats för en till så skulle jag bjuda in Steely Dans, Donald Fagen. De två skulle kunna sitta bredvid varandra och prata med varandra. Mm. Det skulle inte bli något racing-snack överhuvudtaget faktiskt.
Nej. Nej, jag tror inte man vill ha det.
Nej, inte om jag får välja en. Jo, jag skulle kunna hitta folk jag skulle kunna sätta mig med Ross Brawn ett par dagar utan absolut. Vidare. Men i det här fallet så blir det musik.
Jag tror att man vill ha någon ändå som är lite... Som man kan lära sig någonting annat. Man kanske skulle ta det. Jag är inte riktigt man skulle kunna lära sig franska.
Ja, varför inte?
På en vecka.
Ja.
Världens bästa fransk lärare skulle jag ta.
men
spanska är bättre.
Spanska är bra. Mm. Spanska är bra. Men du, just musik är intressant för att det är en sån otroligt stor del av en, tycker jag. Under uppväxten. Jag är så pass gammal så när jag var i yngre tonåren så kom ju freestyle, alltså en kassett. Bandspelare man hade på, ja, Walkman blev det, Sportsman blev det till och med för min del. Och jag var oerhört noga med hur det lät. Jag köpte de finaste, försökte i alla fall alltid ha de bra grejerna. Och du vet, man hade kromband och det skulle vara de absolut bästa kassettband. Jag köpte, du vet, jag var riktig av audiofil på den tiden. Och diamantnål när man skulle, och så spelade man in sina skivor på kassettband. Så hade man dem när man satt på bussen eller vad man gjorde. Och jag köpte skivor flera i veckan. Mm. Så att musik var väldigt bärande för min del. Det var en flykt på något sätt. För man hade mycket tid för sig själv. Idag går ju allting så fort. Men då satt man och skakade på någon buss eller cyklat i någon pool. Det tog liksom 20-25. Vill man ha någonting som förströdde en. Så därför så tror jag att musik är viktigt. Plus att det är det enda jag ångrar i livet. Att jag inte har lärt mig att spela ett instrument.
Kanske den här Steely Dan killen skulle ha med sin gitarr.
Varför inte? Nu är han mera harmoniker, spelar piano och har sin apparat. Men han kan säkert spela lite gitarr
också. Ta med ett piano.
Ja, det hade ett elpiano. Tänk dig en Rhodes, ett elpiano som Donald Fagen får spela. Och så Quincy Jones bredvid. Det är ju fränt alltså.
Och en så här inspelningsstudio.
Ja.
Och Lewis Hamilton skulle kunna komma.
Ja, skulle kunna komma och klinka lite också. Ja, ja.
Okej. Okay. Nu är du teamchef för ett Formel 1-stall och har möjlighet att välja ett av de följande två alternativen.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
En grym förare i en medioker bil eller en medioker förare i en grym bil?
Den frågan måste ställas beroende på vilken era man är i. Men vi är ju där vi är, 2021. Så att idag skulle jag utan tvekan välja bil före förare. För att om det uppnår bästa tänkbara resultat som är målet med övningen. Mm. Det är ingen tvekan.
Sen så, jag skulle nog ta tvärtom faktiskt. Och då motiverar jag det som så att har du en Mercedes 2020 och du har en förare som inte vinner, då får du ju väldigt mycket problem. Mm. Du skulle få väldigt mycket kritik. Däremot är du i en Alfa Tauri och har Pierre Gasly som vinner på Monza, då blir det succé istället.
Du gillar underdog-grejen där.
Ja, men jag tänker liksom, om du har möjlighet då att punch above your weight istället för att punch below your weight, så är det att föredra.
Fast
jag.
Det resonemang bygger på att förarna är, att det är stor skillnad på förarna. vilket inte jag uppfattar att det är idag. Det är skillnader, det är det absolut. Mm. Men jag tror att ska du vara framgångsrik idag, då behöver du ha bästa tänkbara material. Så enkelt är det.
Mm. Ja, du har nog rätt i det. Men jag skulle ändå välja.
Mm. Det är bra, man får vara sån också. Man får göra annat än jag.
Du, vad kännetecknar en bra teamchef? Vem är det bästa du har kört för?
Ja, det är en jäkla bra fråga. Vem har jag haft som chef som har varit bra? Jag lämnar den frågan faktiskt. Men vad som kännetecknar en bra teamchef tror jag är en person som är väldigt tävlingsinriktad men samtidigt förstår det psykologiska i att tävla på en sån individuell, i en sån individuell sport som Formel 1 ändå är. Och det här är inte många som klarar, tycker jag, i depån. Toto Wolff tror jag är en av dem som liksom är med på banan när det gäller att vinna ut det mesta utav två individer i två bilar där tusentals människor ligger bakom hela det där projektet. Det är ingen lätt uppgift att få, för i hans fall så har han ju en klar etta och en klar tvåa, men han vill ju fortfarande att båda ska leverera på sin respektive högsta nivå. Och det där tycker jag Formel 1 har missat. Jag var inne på det många gånger att teamkänslan i Formel 1 finns ju knappt. Och det kan jag tycka är sorgligt. Alltså, för att det är ju, och det gör egentligen, jag kan ibland tycka att det är nästan dumt att det finns ett förarmästerskap. För att det sätter käppar i hjulet för en väldigt fin, tror jag, egenskap som många skulle kunna skaffa sig i lagspelet Formel 1. För det är ju, du är ju nobody utan hela teamet bakom dig. Och ändå ska du försöka piska den andra då som har samma läge. Det där går inte ihop riktigt för min del. Och jag har ju sett det så mycket på nära håll också, hur det inte arbetas på ett schysst sätt. Sen är det ju svårt med att tala om framför, du är tyvärr nummer två här, men jag hoppas att du kan göra det bästa av det fastän du är två.
Men där tänker jag på, apropå det där med team och förarmästerskap, eller ja, team och förarmästerskap, att egentligen så är det ju nästan enkom, i varje fall på fyra hjul, om man tittar på team, så är det ju nästan bara i Formel 1 som konstruktörs-VM ens existerar. Det finns ju MotoGP och bla bla bla. Och det finns även ett teammästerskap i IndyCar, men vem har någonsin ens tittat på den? Det är ju inte liksom in play överhuvudtaget. Så i IndyCar så kan Andretti ha fyra bilar, men det är inte Andretti som team som tävlar, utan det är varje bil i större utsträckning än Formel 1 i alla fall, som kör sin egen grej.
Oh ja.
Upplever jag.
Ja, men
sen finns
det
säkert så här teamorder och allting sånt där i IndyCar också, självklart. Men på något sätt har det blivit, jag skulle nästan vilja vända på det, att man skulle kunna ta bort konstruktörs-VM, för det är nästan ingen som bryr sig om det, utöver då att man får pengar för det. Men gemene man som tittar bryr sig ju 1% kontra 99% om förar-VM och konstruktörs-VM.
Det är en jättesvår ekvation att få ihop givetvis, för att vi vill ju alla ha fixstjärnor. Inte ett fixstjärneteam. Men det jag tänker på närmast, det är ju det fantastiska som Fernando Alonso och Esteban Ocon uppnådde nu i Ungern, vilket var teamkörning verkligen. Det var ju en laginsats som gjorde att Ocon kunde vinna det där. Jag skulle vilja se mer av den varan. Jag tycker det är fränt när man kan jobba på två fronter mera. Nu, vi vet ju att Mercedes är duktiga på det, men det är inte så att Bottas går in varje helg och tänker att nu ska jag gå in och backa upp Hamilton här. Utan han vill ju naturligtvis försöka vinna i den mån han klarar det. Men till syvende och sist så hamnar han ju i ett läge. Och han är ju en oerhört lojal spelare också som har gjort bra saker för teamet. Och det är därför han har varit där så länge.
Janne Blomqvists roligaste tabbe. Ja. Jag kan nästan berätta den.
Det kan du få göra.
Jag kommer inte ihåg vilket år.
Det var du 20... var med eller hur?
Ja, visst. Ja. Jag var med. Du vet,
2012 år.
Du vet precis...
Jag ryser fast när du börjar prata om det.
Grejen var att jag blev allra högsta grad inblandad i det där också. För att vi var ute på spa, dit vi ska om några veckor. Och då har du och AL kört ner till spa, för ni ska åka vidare till Italien sen. Och ni gör en roadtrip helt enkelt och ska passa på att cykla lite.
Just.
Vilket gör att vi sitter i Janne Blomqvists Audi A4, tror jag att det är. Det är på lördag morgon. Jag är ganska bråttom till träning 3, för det är jobbigt med trafiken där. Och de tidigare dagarna har på väg till hotellet så går det som en slags farthinder. Men farthindret är egentligen som en inbyggd chikan i vägen.
Det ska vara lite zigzag där, men ja.
Precis, det är refuger liksom som sticker in. Men då har herrarna Blomqvist och Älg då kommit på att så här, om man siktar rätt här så kan man komma igenom de här refugerna utan att röra på ratten. Och Magnus Andersson har provat, vågar inte riktigt hålla helt rakt. Eja har provat, vågar inte heller riktigt. Det blir minimala rattrörelser. Nu, lördag morgon, bråttom till banan, så bestämmer sig Janne Blomqvist att jag ska fan klara det här.
Och jag hade klarat det innan, så att jag visste att det gick. Mm. Det vill jag tillägga till historien här.
Mm. Men det är tre refuger då som sticker in från olika håll. Mm. En vänster, höger, vänster.
Mm.
Första går bra, andra går bra, tredje går inte bra. Då låter det bang i hela bilen. Så att det som har hänt då är att det är inte en punktering, utan
ett cut.
Alltså slarvsylta skulle jag kalla det. Och fälg.
Ja.
Inte bra. Vilket gör då att ingen säger någonting. Vilket normalt sett inte någon gör när vi får punktering.
Nej.
Helt enkelt. Utan Nej. Det är bara rakt ut ur bilen. Ingen säger någonting. Upp med bilen, på med reservhjulet och så vidare då. Men problemet
under tiden sägs alltså inte ett enda ord här.
Nej, och sen så åker vi iväg och sen så säger jag efter kanske 5 minuters ytterligare bilfärd att så här, ni ska ju vidare till Italien så ni behöver ett nytt hjul. Och då säger du ja. Och då så släpper jag av er på parkeringen och jag åker iväg och letar runt halva Belgien för att hitta en öppen helgöppen däcksverkstad.
Jag för mig att hon som är boss för mediacentret hjälpte oss med ett ställe till slut som du kunde komma till. Hon ringde tror jag till och med och frågade om det var möjligt, om de hade dimension. Fälgen var ju skadad men den gick fortfarande att använda.
Mm.
Så det, vi krängde på ett gummi och det är fyrhjulsdrivet och du vet det är olika gummi fram. Vilket stök.
Det var inte bra helt enkelt. Nej. Men det som vi fixar biffen.
Ja.
Och jag missade tredje träningen tror jag, men jag var nog tillbaka lagom till kvalet.
Framförallt körde vi hela vägen till Italien och tillbaka hem till Sverige.
Precis.
Och jag lagade fälgarna som var i mint condition efter att de var fixade.
Perfekt.
Mm.
Perfekt. Då ska vi på nästa, ja, min roligaste tabbe.
Just det. Du ska inte komma undan det här.
Det var inte alls något kul när det där sker. Jag tror att det här har skett vid två separata tillfällen. Och det är att jag går runt första gången är på Monza. Jag är reporter. Det här är också 2012. Jag tror att det här var helgen efter när vi är på Monza. Och jag behöver hitta någon från Mercedes. 100%. Och jag går runt och jag ser Nick Frye. Och jag går fram till Nick Frye och ställer en fråga om Mercedes. Och det är inte Nick Frye som jag har frågat, utan det är Martin Whitmarsh. Och jag vet ju mycket väl vem Martin Whitmarsh är. Men problemet är att han har en Mercedes-märke. Och jag är inte van reporter. Så att jag är totalt tunnelseende. Okej, Mercedes, jag kör. Men han säger det till mig live i sändningen. Att så här, du tänker på Nick Frye. Mm. Du måste jobba vidare.
Jag bara,
okej.
Usch vad jobbigt.
Ja, det var lite jobbigt faktiskt. Ja,
men det var inte Nicky Hayden i alla fall.
Nej, men det har också skett. Det var Casey Stoner, trodde jag att det var, men det var Nicky Hayden som stod där.
I Austin.
Ja. Så, ja. Men det är kul, jag pratar med Nicky Hayden i alla fall.
Ni lyssnar på Viaplay F1 Podcast. Janne Blomqvist, Erik Stenborg. Vi går igenom sprettuläret, kommer ni ihåg det? Det här spretiga formuläret som vi fick hjälp med att sätta ihop av er som lyssnar till diverse före detta och tävlande förare. Marcus Eriksson, Felix Rosenqvist, Kenny Bräck med flera har svarat på det. Idag är det våran tur och vi betar av det bit för bit. Hur långt har vi kommit?
Vi har kommit en bra bit på väg, men vi är långt ifrån klara så vi får nog jaga på lite. Jag hoppar över några av de här frågorna som är väldigt
racerförare
specifika här.
Okay.
Så låt mig fundera lite här då. Okej, var är du om 5 år och var är sporten om 10 år?
Oj.
Lite kvickt sådär.
Om 5 år är jag nog fortfarande kvar på min position, tror jag.
Mm. Nysignat kontrakt?
Det har jag förvisso fram till och med sista december 2025.
26
till och med. Mm. Ja, du ser. Jag vet knappt själv. Fyra år till fick jag i alla fall. Hur som helst. Så att jag tror att jag är där, eller där omkring. Och vad sporten är om 10 år, det är ju det som är så intressant. Vad är det som kommer att hända där? Jag tror inte att den ser jätteolik ut vad den gör idag. Det tror jag inte. Vi kör fortfarande någon form av förbränningsmotor. Det nya reglementet är ju om 10 år gammalt. På väg kanske att bytas till någonting nytt igen. Har tweakats lite grann på vägen. Vi går in i en ny period som kommer att handla om en helt annan typ av motor. Det är jag helt övertygad om 10 år. Så att där någonstans står vi. Det är en ganska viktig tid för Formel 1. Det kommer att vara en tydlig brytpunkt från det gamla till det nya. Det tror jag om Formel 1 om 10 år.
Mm. Ja, men det är spännande.
Mm. Verkligen, och det är många stora beslut de har framför sig. Mm. Och du vet, de gubbarna som bestämmer idag, de är ju inte kvar då, tror jag. Ross Brawn, Pat Simmons, utan det är kanske killar som Rob Smedley eller någon annan som kommer att glida ur det de gör nu och är lite yngre, som kommer att ta över stafettpinnen då, när vi kommer så långt.
Mm. Ja, men det är det som är så lustigt när man tänker så långt fram i tiden, att om man tänker 2030, 2035, jag menar, vi har ingen aning om vad världen är ens då.
Nej.
Så att jag menar, men det som jag tyckte var väldigt spännande utifrån det där avsnittet som vi gjorde tillsammans med Jan-Erik Berggren är just biltillverkarnas, de är på det klara med var vi är 2030, 2035.
Mm.
Och det är på el. Så att någonstans så är vi på väg dit. Men det är lite vår poäng med, i det avsnittet är ju att när man tänker på el och Formel 1 idag så känns det jättefrämmande. Känns inte alls något bra. Men poängen är att om 15 års tid...
Oh, det har hänt massor.
Ja, det, antagligen så finns inget alternativ att driva fordon ens. Liksom. Och då tror jag inte att jag är sån här familjen Jetson liksom, med flygande flygmaskiner och allting sånt där. Utan det, jag tror att vi är i en helt ny tidvärld, helt enkelt.
Mycket som talar för det, verkligen. Och det ska bli spännande att följa den där fortsättningen av det i alla fall. Och det, nu har ju Mercedes dessutom meddelat att man lägger ner sin satsning på Formel E. Ola Källenius var inne på att det var en startup, och jag börjar förstå vad han menar nu, för att jag tror att Formel E var väldigt betydelsefullt när det kom för att sätta fart på den här processen. Men nu börjar det skötas av sig själv, och då behövs inte Formel E längre. I samma utsträckning som det gjorde tidigare. Det är klart att den som driver det, Agag, han vill väl fortsätta att göra det på ett annat sätt med hjälp av biltillverkare eller andra som vill gå in och finansiera den. Och det är Extreme E också till exempel. Mm. Det är ju också en sån där grej som bara är tillfälle tills de har fått fart på Dakar-bilarna att gå helt och hållet på el.
Mm.
Och så vidare. Va? Om man nu har tankar på att driva det vidare. Så att, ja, vi får se lite grann vad som händer.
Mm. Då ska vi gå vidare då. Din största hobby utanför motorsporten skulle jag väl ändå säga är matlagning och musik.
Ja, musik och hundar gillar jag. Jag har ju mina hundar. Jag har inte någon egentlig jobb, men matlagning har du helt rätt i. Så det brinner jag lite för faktiskt. Mm. Men jag får vara lite rolig då, eftersom det är grilla som är grejen. Och det hänger ihop lite grann med min fru faktiskt var snäll nog att lyfta, hon hittade en artikel i Dagens Industri Weekend. Den här lite finare varianten av Dagens Industri kommer på till helgerna, om de gör det fortfarande, jag vet inte. Och där var det ett reportage ner från Holy Smoke i Höganäs, där de använder sig av det här Big Green Egg, det är ju varumärke i sig, men en Kamado-grill då. Så det slutar med att vi skaffar en sån. Och det är nog det roligaste jag har gjort faktiskt, att skaffa en Kamado. Den är ju, där kan man göra allt. Precis allt. Du kan baka, du kan steka, du kan röka, du kan grilla konventionellt vis och lite finare kol. Alltså det är cool. Det gillar jag.
Vet du att inför den här sommaren så, för det är ju väldigt så här, det är killar som grillar väldigt mycket.
Mm.
Och så tänkte jag på våren där att jag och min fru vill laga lika mycket mat hemma. Och sen så kommer då sommaren och då ska jag stå där och grilla. Men jag är inte så grillig av mig. Så då sa jag så här, den här sommaren får bara du grilla.
Mm.
Och det skulle hon göra också. Men hon kan inte grilla.
Ja, men det är inte så svårt.
Nej, men för grejen är att då lägger hon på, vet vi, vegetariskt och sånt där. Och då, vet du, det går ju fort.
Ja, det gör det. Ja. Det är ingen långkok.
Nej, det går inte att liksom lägga på en halloumi och gå därifrån. Och så gör de det. Mm. Och då bara, det blir bara, allt brinner upp. Mm, så jag, att jag grillar nu igen.
Du är tillbaka. Mm. Men gör du så här, och lägger du lite god olja på en halv spetskål och lägger snittigt och alla de där bi. Och så, man kan ju ha gjutjärnspannor på grillen och grilla eller steka saker i grillen och få grillsmaken i det. Det är ju det är sånt där som är så fränt ju.
Mm. Men du, ja. Nu går vi vidare från det här grejen, för nu ska vi jaga på lite. Du får nu välja vilken bil och bana i världen som helst och dundra runt där bäst du vill. Vad väljer du?
Mm, jag hade nog kryper ner i en Benetton 1995, om det nu hade varit möjligt att glida ner i den. Så 95 Benetton, och jag hade nog kört den på... Jag hade nog kört den på spa, trots allt. Mm. Det hade jag gjort. Det hade inte gått speciellt fort, va? Men jäkla vilken upplevelse det måste vara.
Mm.
Var det inte Mick Schumacher som fick göra det i sin pappas bil?
Jo.
Och åka runt där. Det var stort när jag såg det. Det var lite så här, håret stod på armarna, ögonblick.
Han körde också en, vad var det, Ferrari F2002 på...
Nej, 2004 var det, på Mugello.
På Mugello, det är inte heller en dum...
Verkligen inte. Nej. Fantastiskt, vilken upplevelse det måste ha varit. Det är svårt, det går ju liksom inte att ta in ens.
Nej, men grejen är så här, om man tänker på att köra Formel 1-bil, vi har gjort det och det var väldigt kul när man gör det med Rajamäki Racing på Anderstorp. Och det är faktiskt en upplevelse utifrån vad vi kan. Jag menar, bilen är ju dubbelt så bra som vi någonsin kan.
Det är precis det han säljer där också, en upplevelse av hur det är på ett ungefär.
Precis, men grejen är, tänk att få göra det med en riktig bil. Och då menar jag inte en modern bil nödvändigtvis, men vilken bil som helst med, för att det där är en, vad är det, en Williams 2005-2006 någonting, och det är inte riktig motor, det är inte allting liksom. Men tänk att få göra det.
Mm.
Jag skulle kunna ta en Williams från 96.
Visst.
Och liksom den riktiga bilen, så som Damon Hill körde nu på Silverstone eller vad det var.
Renault V10.
Ja, och verkligen få göra det. Jag tror att det är en, jag tror inte man kan ta in det riktigt.
Nej, nej, det går inte. Det går inte. Det gör det inte faktiskt.
Jag skulle kunna ta en IndyCar till mig.
Ja, jag menar, kan Cody Ware glida i, så kan jag glida i, tror jag.
För
det är en rejäl kar. Ja. Han är väl två meter lång liksom, så att det tror jag är lugnt.
Mm. Mm. Du, hur ser din pre-race ritual ut? Den är inte riktigt vet att gå i bilen från vänster sida, men du sänder ju live en tänst situation.
Ja,
ofta.
Det får man säga. Nej, men jag har några behov, kan man säga, inför en sändning. Jag vill vara på plats tidigt. Jag vill inte ha massa stök runt omkring mig som jag måste göra kant i kant. Jag måste gå in och sätta mig. Det tycker jag inte om. Jag är en person som, och jag behöver inte sitta och läsa på, eller jag vill bara sitta och ta in rummet, sitta tyst. Och jag är gärna före alla andra in på kommentatorsplats och sitter för mig själv där. Tittar lite, plockar upp någon liten grej. Bara sådär, bara går in i mig själv. Stänger ut allt annat och försöker i alla fall att vara så förberedd som det går. Jag har ju hållit på så himla länge, så jag förbereder mig egentligen dagligen. Det är ju hela tiden en ständig liten påfyllnad av kunskap eller information eller vad det nu kan vara. Sen så kanske man behöver specifika... Så här lång i banan, så många varv, bla bla bla. Alltså sånt som man behöver titta på ett papper. Men jag är ju ingen statistikmänniska överhuvudtaget, utan försöker leva i nuet även när jag kommenterar.
Mm. Jag har lite samma sak, att det är någon form av lite så här snuttefiltar inför, i min position då, inför en livesändning, är att vi har ju körschema. Det handlar väldigt mycket om att hålla tid, att vi kan liksom inte, för att om vi pratar 2 minuter längre på det ämnet, då har vi 2 minuter kortare någon annanstans. Så det är okej om det är bra, men du vet, man måste veta, nu är det slut. Någonstans måste jag ha en sluttid. Så det jag brukar göra i mina körscheman är att mäta exakt hur lång tid, om det är 7 minuter och 36 sekunder mellan inslag. För då vet jag ungefär, man kan ha en skripta klocka och allting sånt där, så, alltså någon som håller tiden åt den. Men jag måste veta själv är att okej, men det här är vår sluttid för den här lilla delen. Om jag vet det, då känns det som att då kan jag ta nästan vilket körschema som helst. Det enda jag behöver veta är mellanrummen på något sätt.
Får jag fråga en sak runt omkring kör? Fyller ni, är det kant i kant? Eller ser ni till att det finns, vad är dragspelet? Är det jag det? det så kallade live-fönstret. Nu pratar vi väldigt internt här, men jag är bara lite nyfiken för egen del.
Nej, men normalt sett så försöker vi ju hålla en minut extra på nästan varje sånt segment. Men grejen, för att vi vet att det är inga problem för dem i studion eller för er att hålla låda. Men problemet är att ibland så kan det bli så att vi vet att det är ett ämne som, det här är en redovisande ämne snarare än att någonting som vi ska diskutera. Och då, det kan man ju mäta ganska noggrant. Och om det är ett sånt ämne som det sen börjar diskuteras runt, då kan det falla ganska mycket, för vi har inte så mycket tid i andra änden, så att säga. Så att det finns dragspel i det, men ibland så har vi ju så sjukt mycket saker att ta in. Jag menar, när det är, du vet, mästerskapsfighter, det är någon som har fått sparken, det är någon som ryktas att göra det, och det har hänt något tragisk händelse i något stall eller vad som helst. Och helt plötsligt så är det ju faktiskt en väldigt hård värdering som vi måste göra, för vi måste liksom beröra någonting, men vi kanske inte kan göra det fullt ut där och då, utan vi måste hitta liksom luckor till.
Och det är väl antagligen en balansgång, det där med att sätta upp en förstudio är ju inte ett nyhetsprogram, ska man komma ihåg. Det är ju ett förberedande program för tittaren, att så att den sätter sig ner och ser ett race med rätt förutsättningar.
Precis, men sen som det kan komma nyheter i.
Exakt.
För det är liksom någon gång där som, vad var det? Var det i Monaco? Som det var frågetecken om, nej, det var om Leclerc skulle komma ut.
Just det, det hände massa. Vi hade ju Imola till exempel, det regnade ju precis innan start. Det var ju, ja, men det hände grejer, sådana saker, ja, men det förstår man. Men alltså, egentligen i din förstudie är ju liksom ett förberedande program för...
Precis, men när det kommer ett sånt nyhetsläge som man inte känner till, som Leclerc inte skulle kunna ta starten, då helt plötsligt så blir det ju, då handlar det om att stryka.
Exakt, kill your darlings.
Mm. Alltså i andra änden, för vi skulle prata om någonting annat där egentligen, men då är det klart att då måste vi fokusera på det där.
Nu ska vi inte vara så interna längre.
Nej, har du varit rädd i en racerbil?
Nej, det har jag faktiskt aldrig. Jag har åkt en del racerbil och utan att köra, alltså suttit bredvid, och jag tycker det är toppen. Jag kan verkligen lägga hela mitt liv i händerna på den som kör. Och jag har åkt VRC-bil med Mattias Ekström utanför Hagfors i den här Skoda vi har sen han körde. Det är rätt många år sedan nu, men han satt ju och pratade med mig. Han är annat än Formel 1, där Janne sa han, och åkte 180 i skogen där.
Mm.
Så det var ju, det är ju fränt, va? Och jag var inte rädd överhuvudtaget. De är så otroligt skickliga. Men omvänt, för jag såg Björn Wirdheim ringde mig precis. Honom skrämde jag i livet ur när vi åkte Porsche GT3 på Nürburgring. Och han satt bredvid mig.
Mm.
Det tycker han inte om.
Nej, jag tror inte Marcus Eriksson tyckte om att åka K-Train Super 7.
Han skrattade och applåderade.
Men jag tror han var lite rädd precis där och då. Janne kör alltså och snurrar i Abbey, eller vad?
Ja, det är ju kurva 1 egentligen då, efter nya startmål.
Mm. Mm. Det var en upplevelse. Jag var faktiskt lite rädd, för vi körde ett så här 3-timmars race på Gelleråsen. Och då har man precis innan... det är en sån här resa för en dag, så det är inte världens mest allvarliga grej. Men poängen var då att P.O. Rosenqvist, alltså Felix pappa, var med i det racet. Och då har de precis, du vet, 5 minuter tidigare sagt att så här, om ni bucklar bilen eller förstör bilen, då är det liksom självrisk på 15 000 eller någonting.
30 tror jag.
Ja, alltså det är mycket pengar.
Mm.
Och du vet, 11 sekunder efter start så har jag P.O. Rosenqvist som t-bonar mig rakt in i sidan. Och då är man inte, det är inte så här Formel 1-produktion så att de har kameravinklar på allting. Så att jag bara, nu hoppas jag, då blir jag rädd, inte för mitt liv, men för min plånbok. För att tänk om, jag menar, det här var, hade med Felix Rosenqvist att göra. Så att de kanske inte kommer vilja liksom bötfälla hans pappa här. Utan det är jag som kommer åka på det, för det var inte mitt fel. Men han körde in i mig, men jag tänkte så här, nu är jag 30 000 kronor fattigare.
Det roliga var att vi vann racet sen.
Ja, det gjorde vi faktiskt.
I ärlighetens namn fick vi något varv där, för du åkte ju in i depån och var tvungen att titta till bilen innan vi kunde fortsätta, men de placerade oss på rätt ställe i racet där, så att vi lyckades faktiskt vinna.
Mm.
Och PO fick sälja några spikar till.
Mm, jag hoppas det i alla fall. Eller, jag såg ingen faktura.
Inte jag heller.
Du, sista frågan.
Ja.
Vem vinner Formel 1 VM 2021?
Det gör, ska du se, jag tror att jag sa det innan säsongen till och med, att Max Verstappen vinner.
Mm.
Jag tror fortfarande att han gör det. Jag tror att han gör det i kraft av att han har ett paket i år som är tillräckligt bra. Det är ytterst lite som skiljer. De har haft sin del av oflyt nu ett par helger, så att nu är det över. Nu får vi se om Mersa kan komma undan den här säsongen utan några större plumpar i protokollet. De har väl haft en del sådana också såklart, va? Men Red Bull har ju verkligen åkt på pumpen här några gånger i rad, och jag tror att det gör ju att jag, i och med att det är så lite skillnad de två emellan, jag upplever ändå att Red Bull är lite mer vassa än vad Mercedes är, och på de banorna som återstår så tror jag de också har en liten fördel. Så min gissning går åt Max Verstappens håll snarare än Lewis Hamilton just nu.
Mm. Min gissning är i alla fall att när de kommer till Abu Dhabi eller vad det nu blir, som är årets sista race, så skiljer det fyra poäng. För att sex poäng, det kan bli körigt då med sambos och varv och sånt där.
Ja, just det.
Så att det är fyra poängs skillnad mellan Lewis Hamilton och Max Verstappen, och sen så är den som vinner det racet, den vinner också VM.
Ja, vad coolt det vore.
Alltså, det är min högsta dröm.
Mm.
Högsta karriärmässiga dröm just
nu. Högsta karriärmässiga dröm. All right. Då var vi klara med sprattuläret.
Det var vi.
Det var kul ju.
Ja, det var lite roligt.
Ja, men det är det. Det är roligt att få.
Navelskåderi, det är
ja, men det är ju kul att titta sig själv i magen. Det finns ju lite att titta på om inte annat.
Mm-hmm. Men du, ska vi lyssna på vad de båda svenskarna sa efter helgens IndyCar race?
Bra idé.
Ja, men jag tycker det var en rätt så tuff dag på jobbet. Vi hade inte riktigt farten helt enkelt. Du hade en bra bil på warm-upen i morse och var rätt så förhoppningsfull going när jag skulle in i racet idag då, men tycker banan ändrades en del, temperaturen kom upp rätt så mycket och hade helt enkelt inte riktigt farten under racets gång. Det blev bättre och bättre under racet, men fortfarande så kändes det inte som att vi hade farten för att utmana längst fram. Så med det i åtanke så känns en nionde plats ändå rätt så bra, och är våra dåliga dagar en nionde plats så är det ändå någonting positivt. Det är en svår bana att köra om helt klart, och jag låg väl rätt så stadigt där runt 12, 13, 14 det mesta delen av racet, men sen på slutet när det blev några safety car och omstartet så såg jag väl min chans att ta några platser och gjorde några snygga omkörningar som tog mig in i topp 10, och det var jag väldigt nöjd med sista delen av racet, just att jag var aggressiv men ändå smart och inte utsatte mig själv för några risker, utan tog väl tre platser i alla fall där på slutet med bra omkörningar. Så som sagt, ändå ett helt okej resultat, och vi går in nu till Gateway nästa helg med ännu närmare ledningen i mästerskapet och fortfarande topp 5, så det ser bra ut.
Ja, kaotiskt som vanligt. Började väldigt bra på de använda röda, tog tre starten och sen tog jag fem till tror jag, efter alla pitstop. Så jag tror vi låg 14:e efter första stinten. Sen satt vi på ett sätt nya röda, men det var absolut ingen pace alls i dem. Så jag vet inte vad som hände där. De kändes konstiga från början. Jag kom ut och bilen hoppade och studsade. Jag vet inte vad som hände, så det kanske var något fel på däcken eller något. Men sen svarta däcken var ju såklart inte de bästa för någon av oss där ute, så att det var ju bara att överleva den stinten. Sen satte vi på nya röda igen, och då kände jag att jag hade bra pace och kunde, jag tror jag kom tillbaka från 19:e till 13:e, så det var en bra avslutning. Men återigen kollar man tillbaka på kvalet och man är lite sur att det blev som det blev, inte starta längre fram.
Ja, de var väl inte supernöjda någon av dem, och det ska de väl egentligen inte vara. 9 och 13:e som det blev i mål då. Marcus Ericsson 9 efter att ha startat 11. Rosenqvist 13:e efter att ha startat 19:e, så han tog sig ändå framåt. Det var en average helg skulle jag säga, och det är ju, att bli 9 då som för Ericsson efter en halvdålig helg är ju väldigt, väldigt bra, måste man ändå säga. Det säger ju en del om hur lägsta nivån har stigit ganska ordentligt. Rosenqvist har inget flyt i år, så är det bara. Det är den där kvalvarvet som man blir av med, det är sån i regeln. Så det har jag inga synpunkter på, men det är ändå oflyt att han snurrar precis när han håller på att gå över mållinjen eller tidlinjen, och så blir han av med sitt varv.
Mm.
Det tycker jag är oflyt snarare än någonting annat. Det är inte slarv eller något sånt där, det är bara oflyt, dålig timing. Så att det är som det är. Han får fortsätta nu. Vi vet ju att han kör vidare, va? Så att han får försöka avrunda det här året så gott det går. Och nu ska de ju som sagt till World Wide Technology Raceway, det vill säga Gateway utanför St. Louis. Och det är ju lite spännande att höra hur de ser på det också, eller hur?
Mm. Det ska bli jättekul att komma till Gateway. Det är ju som sagt sista ovalen för säsongen, och jag har känt i år att min fart på valen har varit riktigt bra, men det har varit katastrof med resultaten. Både Texas när vi tappade hjulet, och sen hade vi slut på bränsle här i Indy som förstörde Indy 500. Så det känns verkligen som, om man kollar på tabellerna, så har jag tagit jättedåligt med poäng på valen, och det är det som gör att jag är efter täten i mästerskapet. Så det är väl dags att ta ett stort resultat på Gateway, och jag går dit med fylld med självförtroende, och jag vet att jag hade en bra helg där förra året, bra kval, bra race, så jag är förväntansfull och hoppas på en riktigt, riktigt stark tävling där.
Ja, kul att komma tillbaka på oval. Det är länge sedan nu. Det känns ju som att århundraden som man var och körde en oval. Indy sist också, som är en superspeed. Men så är det kul att komma tillbaka på en short oval. Gateway är en bana som verkar ha varit bra för vår team historiskt sett. Så det ska bli kul att se bilen känns där. Pato var jättesnabb förra året och han tog pole ett av racen, tror jag. Så att, ja, det är skitskoj att känna på en oval igen.
Ja, de har bra chanser båda två, tror jag, att göra ett bra resultat. Felix, om han har haft en dålig säsong, så har de ju en bra ovalbil. Och Eriksson har ju verkligen en oplockad gås med ovalerna i år. Va? Så att jag tror att de kan bli farliga båda två. Som sagt, kommer de på pallen bägge två, då är de med i nästa veckas podd.
Ja, det får vi hoppas faktiskt.
Verkligen.
Om vi inte har sagt det där, att de ska vinna. Nej, om de kommer på pallen på en oval framförallt.
Vi kan inte byta förutsättningar mitt under säsongen, det går inte.
Nej, det går inte. Men vi får se också om... Tänk om Grosjean kommer upp på pallen.
Ja, då får han vara med i podden. Varför inte? Det skulle han nog kunna vara, tror jag.
Ja. Vi siktar på det.
Vi gör det. Hörrni, vi tackar för uppmärksamheten den här veckan. Vi är tillbaka nästa tisdag igen. Missa inte då IndyCar-racet kommande helg, mitt i natten. Det är träning på kvällen. Kvar lite senare på kvällen. Och sen är det race mitt i natten. Men sen är det också Porsche Carrera Cup ifrån Gelleråsen. Så att det finns mycket att hänga med på under kommande helg. Men podden är slut nu. Ha det bra. Ha det bra. Hej då.
Hej då.